CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Den politiske officeren ombord gjorde myteri helt enkelt, spärrade in en del av besättningen officerare och med en mindre del då styrde ut mot Irbensundet, och hans syfte var egentligen att ta sig till Leningrad för att där starta en ny revolution. Man insåg att man var tvungen att arbeta på ett annat sätt inom underrättelsevärlden, därför att man gick helt enkelt över från det här uttrycket need to know till need to share. Combining the dots, det är ju helt enkelt det problemet att, som visade sig då till exempel efter 9/11, att varningen för att någonting kommer att hända, det finns i systemet men på olika platser, och det är svårt att få dessa på samma skrivbord, så att säga.
Jan Lejonhjelm är underrättelsetjänstveteranen som ett halvt sekel varit specialist på Sovjetunionen och Ryssland. Hur hamnade han i underrättelsevärlden och vad har han lärt sig efter alla dessa år? Och vad säger han om läget i dagens Ryssland? Mitt namn är Henrik Höjer. Jan Lejonhjelm, du har alltså arbetat på IB, varit projektledare på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI och ägnat många, många år åt att analysera det sovjetiska och ryska samhällsekonomi. Välkommen till Kvartals fredagsintervju.
Tackar.
Och när jag pratade med dig inför den här intervjun så frågade dig ungefär hur mycket du kan berätta om ditt liv i säkerhetstjänsten. Det måste ju finnas både moraliska och juridiska kanske spärrar för vad du kan gå ut med. Kommer du ihåg vad du svarade?
Ungefär, tror jag. Jag bör ha svarat så att det är naturligtvis en hel del frågor man inte kan svara på. Så man kan dela in det i två kategorier möjligen. Det ena är det personliga, att man inte avslöjar människor. Och det andra är att inte avslöja metoder som fortfarande kan vara aktuella.
Mm. Men du svarade att ungefär 50-60% berättar om i din bok.
Det är lite svårt att kvantifiera det, måste jag ju säga.
Det förstår jag, men du drog till med det då. Så vad är det du inte kan berätta i den här boken Ett svenskt lejon, ett liv i underrättelsevärlden, som kom ut på Medströms förlag tidigare höst? Och då menar jag inte konkreta saker, utan vilken karaktär har det här som du inte tänker berätta om?
Ja, det är väl i första hand det jag nämnde här, alltså att man får vara försiktig med uppgifter som gör att andra kan spåra personen i fråga. Vi har ju fått konkreta bevis på att den till exempel ryska säkerhetstjänsten varken glömmer eller förlåter. Det är det ena, men där är boken gjord så att de personer som nämns är antingen redan kända eller också är de skrivna på ett sådant sätt att det inte går att identifiera dem. Den andra saken är då att man inte kan avslöja metoder som är känsliga och som kanske till och med används fortfarande.
Men jag tänker att ju längre tillbaka historien du vet om, desto mer måste man kunna vara öppen om vad som har skett, eller?
Ja, det finns en tidsaspekt helt klart. Det har gått ungefär 50 år sedan den här perioden i mitt liv. Och en del sekretessbestämmelser faller då. Men Å andra sidan, boken är granskad av personer med stor sakkunskap som har tagit bort sånt som eventuellt skulle kunna vara skadligt idag.
Var det några svåra överväganden du hamnade i när du skrev, eller hur, eller var det glasklart vad som kunde berättas och inte berättas?
Inte alltid glasklart, men det var inga stora problem att korrigera det som jag då hade skrivit.
Men vi börjar från början. Hur hamnar du i den här karriären?
Ja, det är väl som så mycket annat här i livet. En rad tillfälligheter skulle jag säga. Men det startade med att när jag gick på gymnasiet gick jag i helklassisk linje och hade då möjligheten att läsa grekiska.
Det här var ett tag sedan. Vilket år var det här?
Ja, det här var 60-talets början. Men då uppenbarade sig en möjlighet att läsa ryska istället. Det fattades en person så att man skulle skaffa en lärare. Och utan någon större tvekan så anmälde mig till det. Det lät ju onekligen mer intressant än grekiska kanske. Och genom att jag då hade ryskan så kom jag till värnplikten som gjordes i vad vi ska kalla ett signaljägarförband där man läste ryska med syftet att i krig kunna dels avlyssna staber operativt ute, alltså i operationsområden, och dels då pejla in dem här för att kunna ge en möjlighet för bombflyget att slå ut dem här. Därefter så läste jag någonting som heter sovjetologi på universitetet, bland annat lite nationalekonomi, mera ryska. Sovjetologin var ett av de första tvärvetenskapliga områdena vid Stockholms universitet. Och ett ämne som då plötsligt upphörde 1991 när Sovjetunionen kollapsade. Men det ledde mig i sin tur sedan till en assistenttjänst på någonting som heter Östekonomiska byrån.
Just det, vi ska återkomma till det. Men det här att läsa ryska och sovjetologi kring 1960, var det stort? Var det populärt? Ansågs det udda?
Populärt skulle jag nog inte vilja kalla det. Men det fanns ändå på ganska många håll möjlighet att läsa ryska på gymnasienivå. Och mitt intresse för Sovjetunionen och sovjetisk utveckling stärktes genom att vår lärare tog med oss på en resa till Leningrad, som det hette då, Sankt Petersburg idag, där jag fick uppleva den ryska verkligheten, och det blev så att säga en ganska skakande upplevelse. Visserligen kunde jag en del om förhållanden, men den här resan visade ju då på mycket av avigsidorna, skuggsidorna i det sovjetiska samhället med utbredd fattigdom, utbredd tydlig alkoholism, nedslitna miljöer och en, ska jag säga, en slags känsla av att ett samhälle som var väldigt väsensskilt från det svenska eller västerländska.
Och det här var tidigt 60-tal också alltså?
Ja, det här var 62 lämnas. Mm.
Och sen hamnar du då på Östeuropeiska byrån på 60-talet?
Östekonomiska byrån, ja.
Ja, förlåt, Östekonomiska byrån. Vad var det och vad gjorde du där?
Ja, vad det var alltså en institution som sysslar med att analysera östblockets ekonomi. Det hade avknoppats kan man säga från T-kontoret, det vill säga den del av underrättelsetjänsten som hanterade mänskliga källor under den kände T.D. Palm, och där en man vid namn Jan Rydström hade ansvar för ekonomisk analys. Han insåg att det här borde ha värde även för en större publik, i första hand då näringslivet. Det saknades egentligen en, ska vi säga, sammanhållen analysfunktion i svenska samhället om östekonomierna. Så han startade med hjälp av några banker och samarbete med Försvarsstabens underrättelseavdelning den här 1959. Och den hade som uppgift att för abonnenterna beskriva den östekonomiska utvecklingen helt enkelt.
Och vad var ditt jobb där?
Ja, det var att författa ekonomiska analyser av olika delar, framförallt var det sovjetiska utvecklingen som var intressant. Jag skrev också en serie rapporter om de baltiska staternas ekonomier, vilket gjorde att jag sen erbjöds av den numera avsomnade tidskriften Industria att göra en resa i dessa tre för att skriva en reportageserie. Och där fick jag då tillfälle att fördjupa min kunskap om sovjetsamhället och som sagt inte minst de baltiska staterna som hade en något annorlunda, ska vi säga, utvecklingsfas än övriga Sovjetunionen.
Min reflektion när jag läste om när du berättade i boken var att metoderna verkar rätt primitiva jämfört med idag, det var 60-talet alltså. För då fick du ett uppdrag för Försvarsstabens räkning att då memorera vägarnas och järnvägarnas skick, eller hur?
Ja, det stämmer. Men det här var alltså ingen underrättelseprojekt på något sätt. Det var alltså inte intresserat av Försvarsstaben, men däremot så när det blev uppenbart att jag kunde åka runt i de här tre unionsrepublikerna som väldigt få svenskar hade gjort, så ombads jag helt enkelt att hålla ögonen öppna för sådana förhållanden som kunde vara av intresse, närmast då transportväsendet, alltså hur järnvägarna fungerade och buslandsvägar. Det här var ju Försvarsstabens synvinkel ett viktigt område eftersom det utgjorde ett möjligt uppmarschområde för ett sovjetiskt angrepp västerut.
Du kunde inte fotografera vägar och järnvägar utan du memorerade?
Nej, jag ombads inte göra någonting farligt alls utan jag var en så kallad resenär. Mm.
Men sen hamnade du så småningom på IB 1970.
Ja, det stämmer.
Vad betyder IB egentligen? Vad står det för?
Ja, det har funnits många tolkningar av detta. Inhämtning Birger, Informationsbyrån, Intelligence Bureau. Det var mer ett, ska vi kalla det, ett arbetsnamn. Inte ett formellt namn. Alltså, i formella sammanhang så gick den under beteckningen särskilda verksamheten.
Var kommer IB ifrån?
Ja, det är möjligen några av dem, jag vet inte vem som hittade på det här från början, men det kan ha varit Inhämtning Birger. Men informationsbyrån är väl, tror jag, min gissning i första hand.
Ja, men för många under 50 år den här IB-affären som är så känd ändå ganska höll i dunkel. Men det var alltså en underrättelseorganisation som annat kartlagde svenska kommunister och deras relationer till andra länder. En slags åsiktsregistrering alltså. Kan du berätta exakt vad du gjorde på IB?
Nej, inte exakt. Men så mycket kan jag säga ändå att alltså IB bestod ju av två olika typer av verksamhet. Dels en inrikesdel som hade som uppgift att registrera vad man betraktade som säkerhetsrisker och som var nära kopplat då till fackföreningsrörelsen, till socialdemokratiska partiet och även med vetskap om och tillskyndan skulle jag säga från Olof Palme. Men den verksamheten som då 1965 lades ihop med en utrikes underrättelsetjänst av mer traditionellt slag, alltså att hitta och värva källor i målområdena. Och det var alltså den delen jag arbetade inom. Jag hade ingenting att göra med den andra delen, inrikesdelen. Men eftersom jag hade en del kontakter från mitt arbete på Östekonomiska byrån så hade jag då ingångsmöjligheter till näringslivet till de som hade affärer på öst och som jag kunde kontakta. Så småningom utvecklades detta till att även omfatta inhämtning via andra källor, till exempel de baltiska institutionerna eller funktionerna i Sverige i den exilbaltiska rörelsen som spelade en stor roll och hitta andra källor så småningom. Så det var grova drag vad jag gjorde.
Men IB är ju känt idag, framförallt för de lite äldre, för den här så kallade IB-affären som då blev exploderad 1973. Vad tänker du om den idag, när alltså det här avslöjades av bland annat Jan Guillou?
Ja, alltså i efterhand så, det var ju så för den som inte känner till det, att en anställd, Håkan Isaksson, som jag kände väl, han fick lämna tjänsten på grund av ekonomiska oegentligheter. Han kände Peter Bratt och berättade för honom om IB:s verksamhet. Framförallt inrikesdelen av den. Och han och Jan Guillou, som vi vet, avslöjade då hela verksamheten. Och det är klart att jag kan till delar sympatisera med kritiken av den här inrikespolitiska eller inrikesverksamheten. Därför att jag anser väl att det är fel att lägga en så politiskt känslig verksamhet tillsammans med en traditionell utrikesunderrättelsetjänst. Det berodde ju mycket på att den chefen för båda delarna, Birger Mehr, kände Olof Palme. Och eftersom samhällsklimatet på den tiden var ju sådant att från regeringens sida, säger Olof Palme eller socialdemokratin, så hyste man dels en misstro mot officerskåren, mot officerare, speciellt i några vapenslag kanske. Och dels hade man alltså ett nätverk genom fackföreningar och andra ute i landet som man tyckte att det var lämpligt att lägga det här. Man, det här var ju i och för sig en traditionell uppgift för den militära säkerhetstjänsten eller säkerhetspolisen. Men relationen till säkerhetspolisen var också mycket dåliga. Det fanns ett ganska djupt misstroende från båda håll i de här verksamheterna. Men jag hävdar ju att det var en mycket olycklig sammanslagning som vållade, ska vi kalla det, starkt missnöje hos båda de här, både inom försvarsstaben och säkerhetspolisen.
Jo, men rent moraliskt, det handlar ju om att journalister fängslades för avslöjandet. Vad tänkte du om det när det skedde?
Ja, att journalisterna, de hade ju egentligen bara en källa och det var Håkan Isaksson. Och de var ju, skulle jag vilja hävda, alltså mycket medvetna om att de tog en kalkylerad risk när de avslöjade det här på det sättet som de gjorde. De hade ganska intensiva diskussioner på Folk i Bild, vad som kunde hända. Man fick en, skulle jag vilja hävda, felaktig juridisk rådgivning. Man litade på att det här skulle kunna bli tryckfrihetsmål, men både Håkan Isaksson och till exempel Jan Guillou har ju då sagt eller skrivit om att det här var en mycket svårbedömd situation, och att Guillou har till exempel sagt att han misstänkte att Håkan Isaksson skulle kunna råka illa ut för det här. Isaksson själv var ju mycket medveten om att han löpte en stor risk för att bli åtalad. Han gick till och med upp under den här processen när man kartlade IB. Gick han ju upp till chefen för IBs operativa avdelning och och avslöjade att någonting sånt här var på gång, så att det fanns en viss förvarning kan man säga om det här. Även om den kanske inte togs riktigt på allvar, vill jag ändå säga.
Minns du vad du själv tänkte och kände kring de här frågorna då, när det begav sig?
Du menar om journalist?
Ja, om det var rätt eller fel.
Ja, som jag sagt så kan jag känna sympati för att man avslöjade någonting som bedrev som var... ska vi säga, dels en verksamhet som inte borde skötas på det här sättet. Den borde alltså ha handlagts av de myndigheter och institutioner som hade som uppgift att titta på säkerhetsfrågor. Så att den delen, däremot så tycker jag att det var både onödigt och... rent ut sagt dumt att avslöja den här utrikesverksamheten i den utsträckning man gjorde. Peter Bratt är dessutom i numret som föregick avslöjandet. Han har ju avslöjat ett antal koder som FRA hade knäckt. Och där visste han ju, måste jag veta, att det skulle han kunna åtalas för eftersom han skrivit på sekretessförpliktelser och annat. Så att det är väl, ska jag säga, den här medvetna kalkylerade risken, alltså, den följer ut på det sättet att de dömdes för att avslöja de här delarna som rörde utlandsverksamheten. Hade de bara avslöjat inriksverksamheten hade något åtal aldrig kunnat väckas. Och sen kan man naturligtvis säga det att... när det gäller så här känsliga saker så kan det ju, är det inte rimligt tycker jag att man under journalistisk täckmantel ska kunna avslöja saker som är direkt skadliga för försvaret. Nu fälldes de för avslöjat kaderpersonal och verksamhet i Finland. Jag var inte delaktig i den här menbedömningen, men min syn är väl att egentligen allra allvarligaste effekten av det här, det var ju att Sverige tappade då en väldigt stor del av sin inhämtningsförmåga när det gällde Sovjetunionen och östblocket. Därför att när någonting sånt här händer så tvingas man helt enkelt att säga till de källor man har att de lägger ner sin verksamhet, slutar kontakten och hoppas på att de inte ska råka illa ut. Men det andra som minst lika allvarligt är naturligtvis att under sådana förhållanden blir det nästan till omöjligt att värva nya källor eller att gå ut och fråga folk. Man kan ju då av naturliga skäl inte lova säkerhet. Så att svensk inhämtningsförmåga förlorade väldigt mycket under en ganska lång tid efter den här affären.
Du nämnde det här att värva källor. Har du gjort det själv?
Ja, det kan jag väl säga att jag har gjort.
Hur går det till?
Ja, ska man ta den... ska vi säga, den formella processen, så är det ju så att regeringskansliet, försvarsdepartementet ställer en fråga, ställer ett behov till underrättelsetjänsten då, till i det här fallet militära delen, MUST idag. Och där noterar man detta och så vidtar en process där man försöker konstatera var någonstans den här informationen kan finnas i det här, låt säga då, det sovjetiska systemet. Var kan vi hitta helt enkelt någon som har kännedom om det? Det är steg ett. Det andra steget är då att man lyckas identifiera såna här personer. Så försöker man då hitta sätt att nalkas dem på något sätt. Och där har Sverige en stor nackdel jämfört med många andra länder. Det är nämligen så att, och det säger sig självt, att nalkas en person i det sovjetiska systemet med en mycket omfattande säkerhetstjänst är nästintill omöjligt om man inte på plats kan kartlägga den här personen som är intressant. Andra länder, en hel del andra länder har möjlighet genom att de har underrättspersonal som är stationerad på deras ambassader. Och Sverige bedriver inte den formen av underrättelsetjänst.
Vad är det för typ av personal man nalkas, har du exempel?
Ja, det kan vara, vem som helst. Alltså, vi tänker oss fiktivt ett angrepp mot Sverige, och det var alltid, har alltid varit högst prioriterat egentligen, alltså ryska, sovjetiska då, operativa plan mot Sverige. Det var liksom det vi naturligtvis ville veta. Vi kunde ju konstatera, vi fick många belägg för att sådana existerade också. Men att hitta någon som kände till det här i detalj måste man då gå mycket högt upp i generalitetet eller politiska nivån, vilket var nästintill omöjligt. Men det finns ju då i den här kedjan av personer som berörs av ett eventuellt angrepp, så finns det då personer som har sådana funktioner att de måste känna till en viss tid innan att det här kommer att hända. Det kan vara personer inom transportsektorn, inom sjukvårdssektorn. Ja, det finns alltså en ganska stor krets. Dessutom är det så, vilket historien visar, att det finns en krets av personer kring de här, ska vi säga, de som sitter inne med väldigt mycket kunskap i form av sekreterare, assistenter, familjer och så vidare. Och där kan det då finnas en möjlighet. Men det här är alltså en lång och besvärlig process. Man kan inte, som låt säga utländska ambassader i Sverige gör, att odla en person och upparbeta en vänskap som kan utnyttjas så småningom. Utan har man tur så kan naturligtvis en sån här person åka utomlands och till och med befinna sig i Sverige eller på något annat ställe där man kan nå honom. Och då får man tillgripa en annan metod, som kallas crash approach. Mycket engelska termer i den här branschen.
Jag märker det.
Man alltså tar ett tillfälle när personen är ensam och går fram och säger helt enkelt att vi vet att du sitter inne med intressant kunskap för vårt vidkommande. Vet att du kanske skulle kunna tänka dig att samarbeta med oss av ideologiska eller ekonomiska skäl. Och här är våra kontaktuppgifter, och lämnar över då en lapp med dessa. Det här är inte någon önskedröm precis. Personen blir ofta misstänksam. Det kan vara en provokation och så vidare. Men
har du gjort sånt här själv? Eller har du kollegor som har sånt?
Inte just den typen, nej. Men där vill jag då återigen ta upp det här med baltiska kontakter. Att några av våra allra värdefullaste källor, de fick vi då genom nätverk där balter i Sverige dels hade lyckats upparbeta kommunikation, säker kommunikation med personer de kände hemma, men som också kunde då gå i god för deras legitimitet, eller att det här är en person som är intressant. Och det, på det sättet fick vi väl också den mest intressanta källan av alla, kanske en person som hade som uppgift att ta sig in i Sverige före ett krigsutbrott och sondera vissa platser, typ flygfält eller känsliga punkter, och sen meddela sin central då. Alltså en form av levande varningssignal, kan man säga.
Jag förstår. Men de källor ni hade, vad hade de för drivkrafter? Var det ideologiska främst eller ekonomiska? Eller varför vill man bli en källa för en främmande makt?
Jag skulle nog vilja säga att i första hand var det ideologiska. Det väldigt många, inte minst i Baltikum, upplevde ju alltså att Det här är en ockupationsmakt, det är en stundtals ganska brutal form av diktatur, det är åsiktsförtryck och så vidare, att man tröttnar på det här. Och om det råkar vara så att man, den personen sitter inne med en intressant kunskap om någonting, eller någonting som han tror att skulle vara värdefullt för oss, så kan han ju själv välja då att på ett, vad som han uppfattar säkert sätt, söka kontakt oss. Och detta skedde också flera gånger. Mm.
Du berättar i din bok om en sak ni får reda på via, tror jag, signalspaning och källor, om ett myteri på ett stort sovjetiskt krigsfartyg, en kryssare i Östersjön, i november 1975, eller hur? Då fartyget även till slut angrips av sovjetiskt flyg som dock...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Du, vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-look.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Och inte använde de kärnvapen och beordrar oss att göra. Vad var det som hände och hur visste ni det här mer exakt?
Det är en ganska välkänd historia, numera åtminstone mina kretsar. Det var alltså den ryska robotkryssaren Starajevoj heter den, som låg i Riga och som och där den politiska officeren ombord gjorde myteri helt enkelt, spärrade in en del av besättningen officerare och med en mindre del då styrde ut mot Irbensundet, och hans syfte var egentligen att tas till Leningrad för att där starta en ny revolution och göra, han ansåg nämligen att den dåvarande formen av kommunism inte var den rätta. Den hade spårat ut och han ville alltså starta från scratch, göra en bättre. Men det här upptäckte man. Man skickade ut flyg, fartyg. Det blev stor förvirring. Det var ett modernt fartyg. Det hade varit mycket illa om det. De hade till exempel sökt asyl i Sverige. Man visste ju inte varför de hade gjort myteri. Så att man gav order om att den skulle i värsta fall sänkas. Det behövde man inte nu, utan man efter att ha skjutit på egna båtar och örlogsfartyg ett slag och vid fyring så lyckades man då tvinga det här fartyget att återvända. Och den här myteriets ledare som heter Savlin avrättades så småningom. Men det hade ju kunnat bli, om de hade insett att de inte skulle kunna ta sig in till Leningrad, hade de möjligen sökt asyl i Sverige med att gå till Gotland. Och det hade ju blivit en mycket allvarlig internationell incident då.
Absolut.
Mycket besvärligt läge för Sverige, inte minst.
Hur visste ni det här? Hur kartlades det här när det hände?
Vi visste ingenting egentligen nutid. FRA konstaterade att det här varit en ovanlig aktivitet. Det här var en söndag dessutom. Och man kunde inte göra så mycket annat än konstatera detta. Men jag fick då via en källa, en baltisk källa, några dagar senare veta att myteriet tagit rum. Därför att hamnarbetare i Riga hade avslöjat att ett krigsfartyg kommit in, ett örlogsfartyg då, ganska illa skadat. Och det här var så uppseendeväckande så det gick snabbt ut då i baltiska kretsar. Så att jag var helt ovetande naturligtvis när jag hörde det här. Och de här två rapporterna, de möttes aldrig. Så att det dröjde ganska länge innan man kom underfund med det här. Och då hade man dessutom den här...
Alltså signalspaningen och källorna i hamnarna i Baltikum.
Ja, ja. Men journalisten och när baltiska källan säger som han gick ut med en tidningsartikel om det här som väckte ett stort uppseende, och då hade man börjat fundera i de barnen, fick man då en bekräftelse på vad som egentligen hade hänt.
En artikel i?
Ja, i Expressen vill jag mena, så att han är ganska stort uppslagen.
Okej, för många i min ålder har ju inte hört talas om det här eller känner till det alls.
Nej, jag förstår det.
Ganska dramatiska händelser väldigt nära Sverige som när det skedde var helt okänt.
Ja, det hade ju kunnat bli en ganska allvarlig incident naturligtvis.
Du har lärt dig mycket via ditt yrkesliv, till och med fått yrkessjukdomar, skriver du. Så här skriver du i boken, jag citerar: jag kan ännu idag reflexmässigt lägga märke till ett gathörn i vilken stad som helst med så kallad dubbelhörna. Eller en speciell del av en park som lämpar sig särskilt väl för dolda förehavanden på ett säkert sätt. Det är något av yrkessjukdom. Slutcitat. Vad är ett dubbelhörn och vad är det bra för?
Det är en stad kan man hitta dubbelhörnor. Det är alltså där trottoaren viker två gånger ganska snabbt. Alltså, vilket gör det omöjligt för en person som följer den att se om man efter den andra hörnan lämnar över någonting till den som kommer. Då gör man en så kallad brush pass, där alltså man lämnar diskret över någonting.
Okej, okay. Och hur ska parken se ut?
Ja, det finns många beskrivningar. Parker är en populär plats att träffas och byta meddelanden och information på. Men det är helt enkelt alltså en sån park där det dels inte finns övervakning, dels finns en avskild plats, en parkbänk. Men det här används och har använts av många underrättelsetjänster som har smugit runt i parker eller bytt väskor bakom buskage. Det mest spektakulära var väl när den engelska underrättelsetjänsten för ett antal år sedan lyckades bygga in en sändare och mottagare i en till synes äkta sten som man placerade i en park i Moskva. Dessvärre upptäcktes det ganska snabbt, men idén var väl bra, att man skulle kunna bara passera stenen och på ett smidigt elektroniskt sätt tömma den här brevlådan. Det är underrättelseagenter och källor har ju traditionellt betett sig på det sättet att man har någon ställe i naturen eller i telefonkiosk eller på toalett där man kan hämta och lämna meddelanden och sen på ett effektivt sätt också markera någonstans i närheten att man har lämnat eller man ska hämta.
Du har varit verksam i den här spionvärlden i ett halvt sekel. Vad är den enskilt största förändringen som du upplevt under den här tiden?
Från sett tekniska faktorer så skulle jag vilja säga att ett paradigmskifte skedde ju efter 9/11, alltså efter attacken mot World Trade Towers i New York.
Eller World Trade Center. World Trade Center 2001.
Ja. Då insåg man, inte bara i den utredning som gjordes efter, utan man insåg att man var tvungen att arbeta på ett annat sätt inom underrättelsevärlden, därför att man gick helt enkelt över från det här uttrycket need to know till need to share, därför att man insåg att ett terrorist då till exempel, det kan ju planeras i ett land, utföras i ett tredje, finansieras för ett annat och så vidare. Så att underrättelsetjänster, säkerhetstjänster måste ha ett bättre fungerande samarbete i fallet, i det amerikanska fallet World Trade Center, där var det till och med så illa att där hade man förbjudit den amerikanska säkerhetstjänsten FBI då att samarbeta med CIA. Det fanns ett uttryckligt förbud.
Man alltså jobbat i stuprör ganska mycket,
ja,
om man säger så.
Det är numera är det hängrännor som gäller, och det har man insett inom alla underrättelsetjänster, skulle jag vilja säga.
Ja, och du vittnar i boken på flera ställen om en väldigt stor rivalitet med olika underrättelseorganisationer ändå inom samma land. Varför är det så vanligt i den här branschen? Eller verkar framstå som vanligt?
Ja, det är väl en... Jag skulle säga att det är en naturligt revirtänkande. Alltså man
har ju ändå samma mål.
Ja, inte riktigt. Det finns en klar skillnad mellan säkerhetstjänst och underrättelsetjänst. Ofta är det ju så att man talar om underrättelsetjänst på ett lite otydligt sätt. Eller egentligen innebörden av det är egentligen mer komplicerad. Därför vi har ju ett antal olika typer av underrättelsetjänst för det första. Alltså du har JOMINT, mänskliga källor. Och du har SIGINT, signalspaning. IMINT, IMAGINT. Mm. Alltså det finns en rad sådana.
Så är det, men ändå den generella målsättningen är ändå att värna landets säkerhet och så vidare.
Ja.
Så man tycker det borde vara mer av samarbete än vad du vittnar om i
boken. Jo, men underrättelsetjänsten har som uppgift egentligen att hitta intressanta källor och faktorer i andra länder, medan säkerhetstjänsten arbetar ju normalt inom det egna landet. Och redan där finns det då revirtänkande, och det har funnits, och det kan man säga i svenska fallet, mellan justitiesfären och försvarssfären då, att det är försvarsdepartement och justitiedepartement som förfogar över varsin underrättelseorganisation eller flera. Så att det finns ett antal fall. Men det vill jag gärna understryka att på senare år så har man ju då anammat ett antal samarbetsformer, att man inte bara diskuterar utan är samråd. Det bästa exemplet, det är väl den gemensamma analysfunktion för terrorism som vi har i NCT, Center for Terroristanalys, där säkerhetspolisen är för omost, sitter i samma rum bokstavligen, och det är baserat på en engelsk modell som kom ett antal år före.
Så ändå, vi har mindre revirtänkande och konkurrens.
Ja, det är samarbete som gäller helt enkelt. Man måste kunna snabbt ta del av varandras källor och resonera kring det här. Det är, och det ser jag väl som slags första steg mot vad jag skulle vilja se förverkligas även i Sverige, nämligen ett så kallat National Intelligence Estimate, så att ett samfällt nationellt säkerhetshotbedömning. Mm. Det saknar vi ännu.
Okej. Du skildrar till att börja med en extremt manlig värld du jobbar i under 60- och 70-talet och framåt. Men sen mot slutet av det yrkesverksamma liv under 2000-talet blir det mer och mer kvinnor i den här branschen. Hur har det påverkat underrättelsebranschen, eller spelar kön ingen roll?
Mig veteligen finns det ingen vetenskaplig, inga vetenskapliga studier eller forskning på just den här aspekten. Men
nej, men du måste ha upplevt någonting.
Ja, min känsla är väl att det har varit bra på många sätt. Va? Idag har vi ju faktiskt en situation där till exempel MUST leds av en kvinna, och där underrättelsekontoret leds av en kvinna. Någonting som tidigare var, skulle jag säga, otänkbart. Men det finns, jag är övertygad om, även om jag inte kan detta i detalj idag naturligtvis, men att det finns klara fördelar med att kunna väga in inte kvinnliga synpunkter men andra synpunkter då, som är, kan vara nog så relevanta.
Mm. Vad är det för människor som jobbar i den här branschen? Jag tänker mer, du träffar folk från en massa länder. Finns något som förenar folk i det här området? Du har ju träffat höga ryska officerare, gamla sovjetiska officerare och så vidare, och folk från USA och England och så vidare.
Ja, det är inte helt lätt att svara på det, därför dels skiljer det sig då ganska mycket mellan olika länder. I Ryssland är exempelvis fortfarande en utomordentligt manligt dominerad värld, och man söker sig till de här tjänsterna med stark övertygelse om patriotism och ska jag säga, en betydande okänslighet för tidigare blodig historia, typ KGB, va? Men jag kan, alltså, sen så skiljer det sig också då inom underrättelsetjänsterna i sig, va? Därför att MUST till exempel är ett organ som egentligen utför en analys. Det är den enda institution vi har i Sverige som har så kallad multi-source. De har alla tillgängliga källor och analyserar och gör bedömningar. Däremot de som arbetar med Jomint, KSI idag, är ju inte analytiker, utan de har andra egenskaper, alltså psykologiska, emotionella eller förmåga att ta människor eller att utveckla förhållanden och så vidare. Det...
Jag förstår. Du skriver din boken om att om politisk styrning av underrättelsetjänsten. Du skriver så här: ett svenskt synsätt är påfallande, kan ofta utgöra ett handikapp i kampen mot terrorism eller för en mer offensiv underrättelsetjänst. Politisk försiktighet och stundtals korrekthet kan i vissa fall försätta oss i ett onödigt underläge, slutcitat. Finns det för mycket politisk korrekthet inom den här världen?
Ja, alltså det kan man väl våga nog påstå att det finns. Vi tar exemplet Sverige. Det dröjde väldigt länge innan man började tänka i banor av att utnyttja underrättelsetjänsten för information rörande politiskt relevanta frågor. Alltså som hade direkt koppling till politiska beslutsfattarnivån. Detta har de flesta länder sysslat med väldigt länge. I Sverige så var attityden väl den från dåvarande regeringar, inte minst den socialdemokratiska, att militären sköter sin underrättelsetjänst vad gäller underrättelsefrågor inom det militära området. Medan att bedriva en politisk underrättelsetjänst fanns liksom inte på kartan egentligen. Alltså det, där har väl då Sverige, skulle jag vilja säga, rättat in sig i ledet, så att idag är man intresserad av att veta vilka tänkbara beslut andra länder eller frågor de tänker ta upp inom EU eller annat. Verkligheten är ju sån att de flesta länder bedriver någon form av underrättelsetjänst mot varandra, inte minst på signalspaningsområdet, som kan bedrivas på plats eller hemifrån, så att säga. Och det är ju heller ingenting som är olagligt egentligen. Alltså det, signalspaning är en väldigt speciell form av underrättelsetjänst.
Du skriver också lite kritiskt på att Sverige har varit ganska senfärdigt väl, till exempel då kampen mot terrorismen som blev väldigt aktuell efter 9/11 2001. Vi bildade det här NCT, Nationellt centrum för terrorhotbedömning, först 2008, senare än de flesta andra jämförbara länder. Varför är det så, tror du, att vi har haft den här senfärdigheten?
Ja, det hänger väl ihop mycket med det jag talar om, alltså den politiska försiktigheten. Aversion mot att använda sig av underrättelsetjänster i politiska frågor. Det finns berömt yttrande, för jag ska inte säga om vem, men en socialdemokrat statsråd som vid något tillfälle utbrast att jag vill inte ha det skrivet på näsan av militären hur läget är i landet X där. Jag har ju mina politiska kontakter där, så det kan jag få veta ändå. Mycket av den synen, alltså man litade på sin eget omdöme, på sin egen förmåga att förstå skeenden, Det här är naturligtvis kan fungera i några fall, men att på ett systematiskt sätt försöka bedöma omvärldsutvecklingen i fler länder än tänkta motståndare är nog mycket vedertaget idag.
Apropå 9/11 och liknande händelser, så du återkommer till ett begrepp att du nämnde den engelska uttrycket connect the dots, alltså förena punkterna. Vad menar du med det och varför missar vi ofta såna här varningssignaler?
Ja, det är en ganska omfattande fråga. Jag noterade just att jag behandlar ämnet här. Jag har intresserat mig det här med varför vi inte uppfattar, om vi då egentligen politiska beslutsfattare, inte uppfattar varningssignalerna. Och Wilhelm Agrell har just kommit ut med en hel bok i ämnet, så jag hänvisar till honom gärna. Men det här att combining the dots, det är ju helt enkelt det problemet att som visade sig då till exempel efter 9/11 att varningen för att någonting kommer att hända, det finns i systemet men på olika platser, och det är svårt att få dessa på samma skrivbord, så att säga. Så att återigen, myteriet på Starshow är ett svenskt exempel, men det finns många andra som jag dock inte kan nämna här. Men det är förmågan att kunna förstå motståndarens tänkesätt, hans tänkbara agenda på ett annorlunda sätt än man gjort tidigare.
Ja, du nämner då spegelseende, en sån här risk när det gäller att analysera faktapunkter.
Det är mycket vanligt, skulle jag säga. Jag tror att
Vad är det?
Ja, det är det här att du lägger din egen rationalitet på motståndarens tänk. Så att som under kalla kriget så kan man som exempel ta att land X kan inte gärna tänkas göra den här operationen. Det skulle kosta alldeles för mycket. Det skulle vara för våghalsigt. Det kan vi nog utsluta. Om man då tar exemplet Sovjetunionen igen, då är det så att på militärt håll där tänker man på ett annat sätt. Man har till exempel en mycket högre acceptans för personförluster, någonting vi ser idag i Ukraina. Så att det viktiga är det här att vi måste inse på ett mer effektivt sätt hur motståndaren tänker och hur han kan tänkas agera efter detta tänk. Och det är inte alltid så här helt lätt, men
är Putins invasion exempel på det här? Det var svårt för många att ta in den informationen, för att man, som du säger, man bedömt att det här skulle bli väldigt svårt och blodigt och dyrt.
Ja, det var nog en hel del som tänkte på det sättet före den 24 februari, att det här ser verkligen illa ut, men det kan väl ändå inte vara så att de är så pass drastiska att de begår ett massivt angrepp på ett grannland med 50 miljoner invånare. Det är väl ändå inte tänkbart. Det här, den synen, den omfattades ju till och med av Zelensky, alltså, som länge hävdade att vi ska inte jaga upp oss, det här kommer inte att realiseras. Förrän amerikanerna gick ut ungefär 10 dagar innan angreppet och sa vi har mycket klara belägg för att det här kommer att ske. Mm. Och då kan man ju fundera på hur kunde de säga det. Det kan vara en kombination av olika källor. Det kan vara indikatorer som inte kan tolkas på ett annat sätt helt enkelt.
Mm. Apropå det, hur ser du på Sveriges nedrustning under 1990 och 00-talet? FOI varnade redan 1999 för ett allt mer revanschistiskt och militaristiskt Ryssland. Varför lyssnade inte politiker och media?
Ja, det kan man fråga sig. Vi fick just i slutet av 90-talet uppdraget att göra en second opinion-funktion till ÖBs hotbedömning. Man tyckte kanske att det fanns skäl att inte militären skulle ha ensamrätt på det här. Det fanns också naturligtvis, som ofta på finansen, misstankar om att det här är ett sätt bara för att öka försvarsanslagen. Men de rapporter vi gjorde från 1998 egentligen och fram till idag, de pekade ju på att vi hade ett antal faktorer som var rätt tydliga i ett hothänseende. Det förtjänar i och för sig att påpekas i sammanhanget. På Must gjorde man en stor ansats mot slutet av 90-talet och samla Rysslands experter och historiker, akademiker och underrättsfolk som försökte identifiera de faktorer som skulle kunna i förlängningen innebära någon form av hot mot omvärlden. Och innan så att vi kom fram till 150-tal, varav 100 idag har besannats. Men det är klart, de här rapporterna, och det bör ju också framhållas att den rapportering vi gjorde, FOI då, med den rätt stora och, som vågar jag påstå, väldigt kompetenta Rysslands grupp vi hade på allt från vapenslag till politik, till ekonomi, till samhällsutveckling, till ekonomi. Det man konstaterar då det är att det går inte att göra någon förutsägelse. Man kan alltså inte göra någon säker framtidsprognos och säga att så här kommer det att bli. Utan det enda man har att göra är att göra scenarier av några olika slag och att sen försöka bedöma vilket av de här kan vi anses som mest troligt idag. Och vårt första scenario var ju kallat ensamvargen för övrigt. Det var just den här, ett Ryssland som genom utrikesaggression och inrikesrepression långsamt går en ensam vargsvandring och blir ett hot mot omvärlden. Och det här föredrogs för politiker, statsråd, utrikesutskott, försvarsutskott och försvarsberedningar ett antal gånger, och man hade väl ingenting att invända mot vår argumentation eller rapporterna som sådana. Däremot så var det inte då politiskt opportunt att göra en pudel och börja säga att nej, men nu får vi faktiskt börja satsa på försvaret där. Mm. Och det är naturligtvis för den som gör det här frustrerande på flera sätt, men inte för att jag tror vi hade kunnat hindra utvecklingen, men vi hade ju kunnat vara något mer medvetna och lite mindre nedrustade i alla fall.
Ja, sista kapitlet i din bok heter just Medan mörkret tätnar. Vad tänker du utifrån dina unika erfarenheter om världsläget idag? Finns det något som ger hopp i den här situationen?
Förlåt, nu hörde jag inte det sista du sa där rätt.
Finns något som ger hopp i dagens situation? Det heter ju Medan mörkret tätnar, heter slutkapitlet.
Ja, eller nej. Alltså jag ser väldigt få ljuspunkter i utvecklingen. Satt för en tid sedan en antal personer som involverade här tidigare, mustchefer och Rysslandskännare, diskuterade det här. Ingen kunde se någon ljuspunkt egentligen. Alltså, mörkret har inte bara tätnat, det är nattsvart. Naturligtvis, därför att det finns i tänkbar rysk utveckling ingenting som pekar på att vi ska kunna få en annan typ av regim. De enda tänkbara alternativen idag är snarast de som vill se ännu hårdare tag.
Mm. Men ändå, man får invända, Ukraina har ändå slagit ifrån sig bra under våren. Var det inte mörkare i mars-april än idag, eller?
Jo, det kan vi säga om vi talar om rena krigshandlingarna, ja. Där. De kan jag ju inte mer än vad den vanliga tidningsläsaren kan egentligen. Men visst, det är ur Ukrains perspektiv och kanske ur västperspektiv överhuvudtaget, demokraternas perspektiv, en ljusning att man skulle kunna hålla emot så mycket. Men jag kan inte se hur detta, även om Putin försvinner eller att man tvingas någon form av vapenvila, hur det ska kunna förändra grundläggande den här paradigmskiftet, alltså med ett Ryssland som har byggt upp en gigantisk skuld till inte bara Ukraina men till andra länder också, som jag behöver inte gå in på effekterna av Ukraina-kriget, den kan vi alla, men det här kommer att ta, vågar jag påstå, generationer att betala av på, därför att det här är någonting som omvärlden varken kan glömma eller förlåta. Det är otänkbart.
Då, kära lyssnare, har vi kommit till en punkt i fredagsintervjun där vi tar farväl till dig som inte prenumererar på Kvartal. Om du också vill ha tillgång till den reklamfria fullängdsversionen av fredagsintervjun så hittar du våra prenumerationserbjudanden på kvartal.se/prenumerera. Men tills du blir prenumerant får du nöja med att vara med fram till den här punkten i intervjun. Och den del som återstår och som alltså bara är tillgänglig för prenumeranter kallar vi de fem sista. Då, där pratar jag med Jan Leijonhielm om bland annat agentfilmer och dagens underrättelsearbete. Tack för denna gång. Vi hörs med veckan.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.